Nu så här kväll så tänkte jag att vi skulle ta och följa en liten uppmaning av kung David. Den finns i den 34:e psalmen och det är egentligen bara en enda rad jag ska läsa där. 34:e psalmen och 9:e versen. Där skriver David någonting som egentligen är ganska överraskande. Det står så här: smaka och se att Herren är god. Smaka och se att Herren är god. Psaltaren 34:9. Det är ganska förvånande att man kan provsmaka Gud. Det var väl kanske inte riktigt vad vi hade väntat oss. Men jag tycker att det är skönt att se det här, att tro är ingenting som krävs av oss så att säga mot bättre vetande. Det handlar inte om att lägga sig till med en orimlig åsikt. Tron är till sitt innehåll och sin natur delvis revolutionerande. Just därför att det är ett livssätt, ett rike som bygger på nåd och inte på makt. Med alla de konsekvenser det får. Och därigenom kan det bli, så länge vi lever i en värld som ändå bygger på makt och inte på nåd, så kan det bli rätt så mycket av kulturkrock ibland. Men ändå har det hela sin utgångspunkt i att vi lär känna Gud och vi får lov att provsmaka, som sagt. Smaka och se att Herren är god. Och vad betyder nu detta? Ja, det kan betyda väldigt mycket. Men som jag vill få ta fram det nu ikväll, så handlar det om det här att om nu evangeliet och tron verkligen har en reell innebörd, så ska den också kunna på något sätt sammanträffa med vår erfarenhetssfär. Det ska kunna gå att göra erfarenheter av det som tron talar om. Det betyder inte att vi kan standardisera erfarenheten och säga att alla som upplever den sortens glädje, eller alla som flyger på små moln, de tror och de andra tror inte. För det beror ju väldigt mycket på hur vi är funtade var och en. Och kanske också på om vi är skadade inombords eller inte. Men ändå så ligger inte trons domäner utanför vår erfarenhet. Utan kan ändå upplevas, det kan ändå upplevas ett möte mellan tron och vår erfarenhet på något sätt. Och det där tänkte jag att vi på något sätt skulle pröva ikväll. Och för att vi ska göra det, så ska vi gå vidare till en liten psalm i Psaltaren som jag tycker mycket om, och det är den 123:e psalmen. 1, 2, 3. Vi kan givetvis inte varken föreskriva Gud om hur erfarenheterna ska gestaltas i våra liv eller när de ska komma. Men vi vill ställa oss öppna för det ikväll, så får vi se vad som händer. Nu läser vi psalm 123. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Jag som tjänares ögon ser på deras herres hand, som en tjänarinnas ögon på hennes frus hand. Så ser våra ögon upp till Herren vår Gud, till dess han blir oss nådig. Var oss nådig, Herre, var oss nådig, ty vi är rikligen mättade med förakt. Rikligen mätt Frestad är vår själ med det säkras bespottelse, med det högmodigas förakt. Detta är ett ganska starkt uttryck, redan i svenska. I den hebreiska texten är det ännu starkare. Rikligen mättad är vår själ med det säkras bespottelse, med det högmodigas förakt. Det här uttrycket finner jag så intressant. Man kan möta människor ibland vars själ är mättad med förakt. Och kanske är det väldigt mycket det vi kämpar med på det personliga planet, i vårt själsliv och med våra inre problem. Förakt är ingenting som rinner av oss. Utan förakt är någonting som stannar kvar. Någonting som ansamlas. Någonting som kan samlas så mycket av att det till sist blir fullt. Visst, man kan leva ändå. Man kan göra det bästa av sin situation. Man kan bearbeta sina upplevelser. Och man kan komma till rätta med mycket. Ändå är det något speciellt med föraktet. Det har en väldigt formande kraft. Och för juden, förstår ni, så är ordet förakt detsamma som förbannelse. Så starkt värderas det här i det hebreiska grundspråket. Det kunde lika gärna stått: rikligen mättad är vår själ med det säkras bespottelse och med det högmodigas förbannelse. Föraktet tycker vi ofta, ja, det är en ganska, det är en lätt liten grej, och ja, man föraktar lite grann, men alla föraktar alla och det är inte hela världen. Det får man ta. Men det är alltså inte så. Utan det här är något mycket destruktivt och något mycket ont och någonting som dröjer sig kvar. Det dunstar inte. Det torkar inte. Det försvinner inte. Det ligger kvar. Och psalmsångaren här, vem det nu än är, han ser upp till Gud. Så ser våra ögon upp till Herren vår Gud, till dess han blir oss nådig. Var oss nådig, Herre, var oss nådig, ty vi är rikligen mättade med förakt. Det är mycket möjligt att den här psalmen är skriven i någon politiskt kinkig situation, kanske under den babyloniska fångenskapen, vad vet jag. Men på något sätt så ser vi detta gång på gång. Att ingenting löser ut en människa ur djupa bottensatser av förakt, så som upplevelsen av att Gud är nådig. Smaka och se att Herren är god. För det där kan röra vid sådana djup i vårt inre att både förakt och föraktlighet kan få vika bort. Vi ska titta lite hos profeten Jesaja i det berömda 53 kapitlet, där Jesaja någon gång på 700-talet före Kristus får en försmak av Jesus och hans frälsningsverk. Femtiotredje kapitlet. Där vi läser lite grann från början. Men vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbar? Han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor dem la han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blev vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Han blev plågad fastän han ödmjukade sig och inte öppnade sin mun, lik ett lamm som förs bort att slaktas, och lik ett får som är tyst inför dem som klipper det. Ja, han öppnade inte sin mun. Föraktad var han och övergiven av människor. Och när han står där föraktad och övergiven, så är det på något sätt så att han tar över någonting ifrån oss. Vi är väl kanske mest vana vid att tänka på förakt som något, som en känsla. Och så undrar vi, hur kan Jesus lösa oss från en känsla? Det är därför jag tycker så mycket om den här bilden. Min själ är mättad med förakt. Det kan tala om för oss att det här kanske inte är precis fysik och kemi, men det kan vara något väldigt verkligt för det. Det kan vara en börda. Det kan vara något konkret, om än kanske inte fysiskt konkret utan andligt konkret. Men ändå någonting som är lika verkligt. Om vi hade andliga ögon att se med och andliga fingrar och pilla med, så kanske vi skulle kunna både se och ta på det här. Och det är kanske därför som det inte dunstar så lätt ur våra liv. Det är därför som alla våra försök att manipulera känslor och att peppa upp oss och pigga upp oss, ja, det hjälper på ytan, men det hjälper så ofta inte på djupet. Därför att det handlar om kanske någonting mer konkret än vad vi tänker oss. Och som jag sa nyss, det här med förakt, det är ett mycket större begrepp i hebreiskan än i svenskan. Och vi kan på ett vis lägga in all sorts svek i det här, och all sorts förkastelse om vi vill. Vi lever inte länge här på jorden förrän vi upptäcker att våra liv handlar mycket om att undvika att bli sviken och att därmed skydda sig för besvikelse. Ständigt på nytt möts vi av svek i olika former. Och sveket föder besvikelse. Och besvikelsen är inte så lätt att bli av med. Till sist kan ens själ vara mättad med besvikelse eller förakt eller vad du vill kalla det. Det dunstar inte så lätt som vi kanske skulle önska att det gjorde. Någon kanske måste komma och ta över, utsätta sig för besvikelsen och kanske bära den som något konkret ifrån oss. Och jag vill mena att en viktig del av det Jesus vill göra i våra liv och som ger oss en unik möjlighet att smaka och se att han är god, det är att han får lov att ta våra bördor. Vi ska gå lite tidigare i Gamla testamentet och titta i tredje Moseboks 16 kapitel. Där möter vi ett djur som blivit lite grann av ett begrepp. Det är som djur som kallas för syndabocken. Det brukar vi ju ibland tala om, att när alla ligger i luven med alla på kontoret, så pekar man till sist ut kassörskan och säger att det är hennes fel alltsammans. Ja, det är ditt fel alltsammans, säger man. Och så kallar man in en personalkonsulent och så säger man det en gång till i hans närvaro. Och sen mobbar man ut henne och tar en annan anställning och flyttar till Karesuando. Efter ett tag fortsätter visserligen bråket som om inget hade hänt. För det var inte hennes fel, men hon var syndabock, brukar vi säga. Det var hon som fick bära skulden. Kan man bära en skuld? Ja, kanske inte riktigt på det sättet. Men syndabocken har fått ge namn åt det här. Men nu ska vi läsa om den äkta syndabocken. Tredje Mosebok 16 och 20. Där beskrivs ett ganska omfattande offerritual i anslutning till det som judarna firar än idag och kallar för Yom Kippur. Det var väl inte så länge sedan det var Yom Kippur. Det var väl för någon vecka sedan eller någonting sånt. Den stora försoningsdagen. Numera offrar man inte i Israel som man gjorde under gammaltestamentlig tid. Men man firar dock dagen. Och då står det så här. 20 versen. När han så har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, ska föra fram den levande bocken. Och Aaron ska lägga båda sina händer på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och alla deras överträdelser, vad de än må ha syndat. Han ska lägga den på bockens huvud och genom en man som hålls redo för det släppa honom ut i öknen. Så ska bocken bära alla deras missgärningar på sig ut i vildmarken. Man ska släppa bocken ut i öknen. Ett sånt intressant renhållningssystem. Här handlar det om all sorts förkastelse. Människornas skuld därför att de förkastat Guds vilja. Människornas skuld därför att de förkastat varandra. Människornas uppfyllnad av förakt därför att man upplevt sig förkastad av varandra. Förkastelsen har många dimensioner där vi sviker varandra på olika sätt. Eller sviker Gud. Och hela tiden när vi söker vår egen frihet så att säga på gemenskapens bekostnad, bryts relationsband och det samlas förkastelse, det samlas förakt. Människor blir mer och mer uppfyllda av någonting som inte dunstar. Vi kan se detta i olika länder där det bedrivs terror. Man skulle kunna tro att om man bara driver terrorn tillräckligt skickligt, hänsynslöst och långvarigt så slår man ut allt motstånd. Varför gör man inte det? Varför blir det ändå så att i längden så blir det istället en explosion så som det håller på att bli i Sydafrika nu? Varför lyckas inte det där? Det ansamlas någonting. Någonting som liksom växer och växer in till dess att människorna tycker att ja, nu är livet ändå inte värt att leva så nu kan vi lika gärna gå till attack. De må skjuta ihjäl oss allihopa, men nu stormar vi på. Vad är det som har hänt? Jo, någonting har bara ansamlat sig. När man till sist upplever sig så sviken att man inte har något kvar att förlora, då kan man lika gärna anfalla. Och på det sättet har ju tyranner störtats genom årtusenden. Att vi aldrig lär oss det här. Därför att det här handlar inte bara om en känsla, jag tror det handlar om något konkret. Och vi kan på olika sätt nu gå och bära på detta något, detta konkreta. Till följd av att vi har svikit och upplever känslor av skuld. Till följd av att andra har svikit oss och vi upplever besvikelse. Till följd av att vi kanske svikit oss själva. Kanske att vi har upplevt att Gud har svikit mig. Överallt där svek eller upplevelsen av svek finns, där finns också besvikelsen. Där finns också detta som ibland upplevs som skuld, ibland upplevs som bitterhet, ibland som hat, ibland som självfördömelse, men som alltså till sin grundkaraktär är en anklagelse. En anklagelse som kanske jag har fått ta emot ifrån någon annan. Jag känner mig anklagad och förkastad. En anklagelse som jag kanske ger vidare. Jag kanske ger den mot Gud. Jag kanske ger den mot människorna omkring mig. Jag kanske sitter och skjuter skarpt på mig själv. Men ju mer vi upplever av svekets sammanhang, vare sig det är vi själva som sviker eller andra som sviker oss, desto mer kommer vi att liksom tyngas ner av bördor. Av någonting som till sist formar vårt liv. Och gör det under mörkrets förtecken. Intressant. Man kan ta det där, detta något och lägga det på huvudet på en bock. Så kommer det en gubbe och tar bocken i betslet och går ut i öknen. Men som man har med alltsammans. Man kan tycka att det här är ju ett skådespel. En sorts lustig lek. Någon sorts... Om vi ska tala psykologiska termer, någon sorts katarsis på låtsas. Någon liten utlevelse en gång om året, en piffig liten ceremoni. Ja, det här är en förebild till Jesu verk. Det var våra missgärningar han bar. Han bär dem som en börda. Och många gånger kan vi uppleva det så här att vi kanske plågas av ångest, kanske plågas av depression eller av missmod, uppgivenhet. Ja, bakom det där finns ju ofta en börda av förakt. Och ångesten, depressionen är kanske mera skavsåret under bördan än bördan själv. Och att det kan finnas mycket som behöver få lämnas vidare. När man gör det så öppnas i ens liv en möjlighet att förlåta på ett sätt som så att säga griper så djupt in i ens personlighet som det bara kan göra. För vi måste skilja mellan äkta förlåtelse och mänsklig förlåtelse. Jag talar inte illa om den mänskliga förlåtelsen, men den når inte alltid problemets botten. Vi antar någon har svikit mig. Och i början så blir jag arg och besviken och ledsen och kanske aggressiv. Efter ett tag så tonar den känslan bort. Man orkar inte gå och reta sig hur länge som helst, man får förresten annat att tänka på. Och i den självbevarelsedrift kanske man också skaffar sig något annat att tänka på. Ja, då är problemet löst, säger man då väldigt lätt. Nu är jag inte arg längre. Nej, men om den personen kommer och gör en andra gång samma sak igen. Jag menar, din granne har tänt på huset där hemma där du bor. Rubb och stubb brinner upp på garaget med. Ja, du har åtminstone någorlunda försäkrat och skjuter till lite av sparmedel och bygger upp en ny kåk. Det tar tid och du får bo i tält ute på gräsmattan under tiden. Så, men till sist så står huset där. Bra, säger grannen och tänder på en gång till. Du ska ju älska din nästa som dig själv. Ja, nu. Vad händer då med dig? Jo, du blir naturligtvis mycket argare andra gången än du blev första. Även om du lugnat ner dig under mellantiden. Varför blir du argare andra gången? Jo, därför att någonting finns kvar. Och detta någonting har inte bara med känslor att göra. För som sagt, du blev ganska välvillig mot din granne till sist och tyckte ändå att vi kan nog skaka hand över häcken här i alla fall och utbyta några tankar om gräshoppor och maskrosor och sånt och le vänligt mot varann. Och det kanske kändes ganska naturligt på sitt sätt, men andra gången han tänder så tänder du mycket mer än du tände första gången. Därför att det är andra gången. Och det, någonting är kvar. Vi kan ta det här på ett annat sätt för att vi ska förstå vad det handlar om. Vi kan ha genomgått många former av förnedring i det förgångna. Och här sitter vi väl alla i samma båt. Ingen är väl så lycklig så att han inte vet vad förnedring är av praktisk erfarenhet. Det gör vi alla. Då kan vi också göra den iakttagelsen i våra liv att somliga minnen är smärtsamma bara som minnen. Det finns situationer som vi helst undviker att tänka på därför att redan påminnelsen om den eller den situationen kanske gör så ont att vi helst undviker att tänka. Vad är det som smärtar? Var sitter smärtan i, så att säga? Ja, den stora smärtan i sådana minnen handlar i regel om förkastelse. Detta att uppleva sig förkastad, att uppleva sig sviken eller kanske att uppleva förödmjukelsen i att ha förkastat och svikit och bära på skuld. Men på något sätt finns den smärtan som regel knuten till förkastelsebegreppet i dess vidaste mening. Och man kan göra den märkliga iakttagelsen att det går att be Herren att han kommer och hämtar detta något som finns samlat i ens liv. Herre, lyft av mig förkastelsens börda. Gör det möjligt för mig att förlåta honom som svek mig, att förlåta grannen som tände på, att förlåta min hustru som gick ifrån mig och så vidare. Hjälp mig att förlåta, befria mig från min bottensats av förkastelse. Och jag har sett många, många, många gånger att smärtan kan vika bort ur gamla minnen. Så att man efteråt kan minnas det som hände och berätta om det. Ungefär som man läser börsnoteringar utan att äga aktier. Och utan att önska äga några heller. Ni förstår, alltså som det var precis vad strunt som helst. Alltså att man blir löst, inte från minnet som sådant, men från själva smärtan i minnet. Därför att den där smärtan hör ihop med något konkret som kan bäras bort. Och som någon kan ta över och redan egentligen på ett vis har tagit över. Fastän det också måste, så att säga, verkställas i våra liv. Och då kanske det är så här att om den djupaste smärtan i vår inre smärta, om den handlar om förkastelse, svek och förakt, så är det kanske också ganska naturligt att lösningen på problemet heter försoning. Aktiv försoning. Svek och försoning blir ju som varandras motpoler. Och i en aktiv försoningsprocess kan på något sätt läkedom, tillföras oss. För det sveket har skadat och åstadkommit. Nu avlöser ju giftskandalerna varandra i tät följd. Men första gången det här klarnade för mig var för många år sedan. Då vi hade den här historien i Teckomatorp, ni minns, med de här tunnorna som var nedgrävda på fabrikstomten. Det var någon firma som gjorde något bekämpningsmedel av något slag och fick en massa giftigt avfall. Något som inte torkade och inte dunstade och inte bröts ner av sig själv. Och som man helt enkelt inte kunde bli av med. Simsalabim, man grävde ner det. Och så trodde man att man var av med. Och så där gör ju ofta vi. Med våra besvikelser. Vi gräver ner dem. Och tänker, nu är det borta. Och det kanske inte alltid är så. Utan efter ett tag så rostar tunnorna. Och så läcker det ur tunnorna. Och det var ju så i Teckomatorp att bäcken som gick förbi den här fabrikstomten blev ju ganska snart hälsovådlig. Och plantorna vissnade i växthusen runt omkring. Och det var mycket elände. Frekvensen av missfall ökade också i samhället där. Därför att dricksvattnet blev förorenat. Och så där kan det vara i våra liv när vi har grävt ner det här. Och lagt jord över och sått gräs och allt ser så bra ut. Men det kan finnas smärtor som man ändå bär på. Och som man kanske upptäcker först en dag som någon gör något liknande. Och man upptäcker, jag blir inte så arg som om det här var första gången, för det är inte första gången. Utan jag tänder på två stubiner samtidigt, på två cylindrar. Därför att det här är andra gången. Och då kan det hända att när det läcker ur tunnorna så läcker det kanske inte hat. Och det läcker kanske inte vrede. Utan det som läcker kanske mera. Ja, det sipprar så sakta ut så att det man märker är kanske ångest. Kanske depression. Kanske uppgivenhet, missmod, kanske självförakt. Kanske bara allmän rådvillhet och modlöshet. Men på något sätt är det som om miljön, den inre miljön, var förgiftad. Och då kan det vara underbart skönt att få liksom söka den försoningshjälp som griper in på djupet. När vi människor ska försonas med varandra, och kanske ofta när vi gräver ner våra tunnor, så handlar det om att vi ursäktar varann. För kristna människor har det blivit väldigt stilbildande det här att Jesus säger när han korsfästes, Fader förlåt dem, ty de veta icke vad de gör. Om vem säger Jesus detta? Jo, det säger han om de romerska soldaterna. För de visste inte vad de gjorde. De uppfattade honom som ett rutinfall. De var vana vid att korsfästa folk. Det var en baggis i de ockuperade områdena. Det var vad de sysslade med. De visste inte vad de gjorde. Men de som hade dratt iväg med Jesus till Pilatus, de visste vad de gjorde. Och vi läste i morse i Johannes 19 att Jesus säger, därför har den större skuld som har överlämnat mig till dig. Och Jesus ursäktar alltså inte dem. Han säger inte att de visste inte vad de gjorde, för de visste vad de gjorde. Det finns förlåtelse för dem med, men så att säga inte på de villkoren. Ni förstår vad jag menar. Jag mötte en gång en människa som hade blivit väldigt trakasserad av en släkting. Och upplevt sig väldigt förnedrad av denna släktings åtgärder. Och det var så här att släktingen i fråga var sjuk, hade en sjukdom. Och nu denna person som sökte hjälp tänkte så här att det är säkert hans sjukdom som gör att han har varit så elak emot mig. Och så önskade nu denna människa som sökte hjälp att jag skulle gräva fram sjukjournalen på den här personen. Och jag förklarade för honom att det kan jag inte göra. Jag har inte tillgång till alla människors sjukjournaler även om jag är läkare. Det finns tystnadsplikt också på den kanten. Det kan jag inte göra. För det andra står det säkert inte journalen om denna din släkting trakasserade dig därför att han var sjuk eller om han gjorde det därför att han faktiskt ville det illa. Och för det tredje är det väl så att om det nu skulle vara så här att det stod i journalen att han var elak mot dig för att han ville det illa, är då ditt fall hopplöst? Vi söker ju ofta en förmildrande omständighet för att kunna förlåta, eller hur? Men förlåtelsen behöver vi ju allra bäst i de fallen där det inte finns någon förmildrande omständighet. Där är vi ju allra mest i behov av förlåtelse, därför att där är ju smärtan allra mest förnedrande. När vi inte längre kan säga att ja, han menade nog väl, eller han var lite sjuk, eller han hade nog huvudvärk den dagen, eller han är inte riktigt klok och han har en skruv lös, man får förstå honom. Utan när man alltså kanske ur stor smärta måste säga han visste precis vad han gjorde. Och han ville precis det han gjorde. Det var noga planlagt och genomfört och det är ingenting att säga om saken. Jag kan inte hitta någon förmildrande omständighet. Det är ju i de sammanhang vi mer än någonsin behöver hjälpen att kunna förlåta, så att säga, på riktigt. Att inte ursäkta och urskulda, utan istället förlåta. Och det är när vi kommer till de sammanhangen som jag tycker att man tydligare än någon annan gång verkligen kan smaka och se att Herren är god. Jag måste säga det att jag genom åren som själavårdare hjälpt många människor fram till detta att våga se vad de bär på av förkastelse. Våga bejaka ett behov av att kunna förlåta den och kunna förlåta den. Istället för att liksom ursäkta och försöka att ta det med en klackspark. Att istället säga att så här stor är min smärta och jag behöver hjälp. Och tydligtvis är det ju så att det finns hjälp att få. Om vi går till Nya testamentet och tittar i Matteus 18 kapitel. Då ska vi där läsa från 15 versen till 22 versen. Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig, har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannerligen, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland. Då kom Petrus fram till honom och sa, Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade, jag säger det inte 7 gånger utan 77 gånger. De av er som har gamla bibelöversättningen märker att nu har vi devalverat här. I gamla översättningen står det talat om 7 gånger 70, det vill säga 490 gånger. Men i vilket fall, också 77 är ganska mycket. Det är inga särskilt stora grejer som vi klarar själva att förlåta så många gånger. Utan förr eller senare så förklarar vi vederbörande för att vara ett hopplöst fall, och så vill vi inte ha med honom att göra mer. Här kommer det fram rätt så tydligt i verserna före här att förlåtelsen innebär inte alltid att jag kan ha gemenskap med den människa som har förnedrat mig. Här står det talat om att om din broder har gjort dig orätt, så gå ensam till honom. Lyssnar han på dig, så är gemenskapen återupprättad. Gör han det inte, så ta med ett par till. Lyssnar han inte på dem heller, så tala inför hela församlingen. Här handlar det ju alltså om reglering av såna här processer kristna emellan. Och lyssnar han inte då heller, så är han för dig som en tullindrivare eller en hedning. Och det är inte en person man går omkring och hatar, men det är en person som man kanske inte har full gemenskap med. Låt oss ta ett enkelt praktiskt exempel. Om det kommer en flicka som söker själavårdshjälp, och så visar det sig under samtalets gång att det som är den stora förnedringen i hennes liv är att hennes far har begått incest med henne. Inte en gång, utan många. Ja, man kanske kan hjälpa henne att ta emot den frigörelse från förnedringen som själva incesten innebär, så att hon kan förlåta sin far. Ska hon flytta hem till pappa igen? Nej, naturligtvis inte. Självklart ska hon inte det. Då börjar ju allt sammans på ny kula. Om inte pappa har ångrat sig. Förlåtelsen innebär att hon blir fri från sin smärta. Och den kan hon bli fri från även om pappan inte bad om förlåtelse. Så att hon kan komma fram till en full försoning med fadern och med det som har skett. Så att hon blir löst ifrån det som kanske har mättat hennes själ med förakt. Men flytta hem till pappan kan hon inte göra. Då börjar alltihopa på nytt. Det är inte förlåtelse. Naturligtvis syftar vi till upprättade relationer så ofta det är möjligt. Men det är inte alltid möjligt. Och trots det finns förlåtelsens realitet som en möjlighet ändå. Att kunna förlåta den som har förnedrat och kanske är beredd att göra det igen. Därför att det löser en själv. Man gör det, höll jag på att säga, i eget intresse. Så pass egoistisk får man faktiskt vara. Det är ganska skönt. Och som sagt, 77 gånger eller 490. Det här talar om för oss att det är inte våra resurser det räknas med. Utan här måste det till hjälp utifrån, och hjälp finns. Det var våra bördor han bar. Föraktad var han och övergiven av människor. Han kan komma och ta smärtan ur våra smärtsamma minnen. Och vi kan alltså få lämna över det här. Och det var delvis det jag tänkte att vi på något sätt skulle göra ikväll. Vi skulle smaka och se att Herren är god. Och det får vi givetvis göra i bönens form. Och den som inte vill be kan ju sitta och tjuvlyssna istället. Ingen är tvungen att vara med. Jag kommer att be en stund. Och kommer att nämna olika typer av förnedring. Sånt där som jag av erfarenhet vet plågar många människor. Och så kommer kanske hågkomster och minnen att vakna till liv. för än den ena än den andra. Och vi ska be att Herren bär bort det som kommer upp till ytan. De tunnor som blir uppgrävda ska också bli bortfraktade. Det är vad vi önskar oss. Och när så sker så kanske vi också får en erfarenhet av ett gudomligt ingripande. En sorts inre läkedomsprocess. Och du väljer själv om du bara vill höra på. Eller om du vill gå ut och ta en promenad. Eller om du också så att säga vill under de här tingen och be att nergrävda tunnor kommer upp i ljuset och bärs bort. Herre, du vet allt om oss. Och ibland kan vi uppleva det som nästan hotfullt. Men det är en stor trygghet att du gör det. Vi varken kan eller behöver förställa oss. Och du vet var alla tunnor ligger. Varenda en. Allt vi har grävt ner och allt som vi inte har fått frigörelse från. Du vet var det finns. Nu ber vi dig om hjälp, Herre, att du låter sånt komma i dagen som vi kanske har grävt ner och som vi önskar att vi aldrig skulle få kännas vid igen. Både sånt som kanske är omsorgsfullt nedgrävd skuld. Eller lika nedgrävd för nedring och förkastelse. Vi ber om din hjälp att det både ska få komma till synes och försvinna ut ur vårt liv. Istället för att vi gräver ner det på nytt, att vi ska få uppleva en frigörelse. Så att vi kan förlåta. Så vi inbjuder dig, helige ande, att väcka minnen, väcka hågkomster och framförallt på nytt aktualisera vilken smärta vi har upplevt så att vi kan få lämna den ifrån oss och bli fria. Jag vill börja, far, med att be till dig för de av oss som på ett eller annat sätt känt sig ovälkomna eller oönskade. Där liksom sveket fanns med från första stund. Det var ett misstag att du kom till. Man har kanske fått höra det till och med. Eller kanske bara upplevt kyla och ointresse. Tror det någon här som fått uppleva det genom att något syskon favoriserades? Medan man själv liksom tolererades. Men man var ingen glädje för någon. Och så har kanske kampen för ett människovärde funnits hela livet. Prestationerna och ångest. Att vinna det erkännande som man inte fick spontant. För vi vill lämna den här smärtan till dig. Vi ber att du bär bort smärtan och gör det möjligt att förlåta. Hjälp oss att se, Herre, att du ville var och en av oss, om så ingen människa gjorde det. Hjälp oss att komma fram till den punkten där vi får känna en tacksamhet över själva livet, en tacksamhet över att finnas till. Och vi ber för var och en som blivit bortlämnad. Det finns någon som har vuxit upp på barnhem eller på annat sätt bara lämnats bort av sina föräldrar eller någon förälder. Som kanske på botten av sitt liv haft smärtan. Varför var jag inget att behålla? Varför dög inte jag? Nu ber vi om befrielse, Far. Genom Jesu Kristi blod. Hjälp oss att få lägga över bördan på honom. För att försonas med det som hände. Och försonas med de människor som gjorde det. Det kan kanske också behövas att man får uppleva en försoning med dig. Att förstå att det här var inte din anstiftan. Och vi ber för någon som upplevt mycket stridigheter i sitt barndomshem. Föräldrar som inte kunde hålla sams. Och den ångest och den förkastelsesmärta som ett barn kan känna när det ständigt är åska i luften. När långa gräl kanske byts av med perioder då båda parter tiger. Vi vill be dig, Far, om hjälp att förlåta föräldrar som levat så. Jag vill särskilt be dig om det finns någon som har haft en förälder som gjorde sitt barn till avlastningspunkt. En mor kanske, eller en far som talade ut med sitt barn för att slippa sin olust och tippade av den på barnet så att barnet fick ett föräldraansvar för sina föräldrar. Jag ber om hjälp och läkedom för den djupa skada som ofta uppkommer på det sättet. Där barnet får ta ansvar för föräldrarna istället för tvärtom. Om vi ber om förlåtelsehjälp, Far, om någon har fått vad vi skulle kunna kalla en auktoritär uppfostran. Kanske inte hugg och slag precis, men i alla fall att vara ägd som barn. Och inte riktigt respekterad som människa. Dominerad på ett sådant sätt att livsnerven kanske skars av eller livsviljan på något sätt kvaddades. Och idag kanske det mest märks i form av obeslutsamhet och rådvillighet en otrygghet i hela sättet att leva. En rådvillhet om tillvarons villkor. Kanske särskilt vill jag be för dem eller den som blivit ägd, styrd eller dominerad med hjälp av dåligt samvete. Det var så synd om pappa. Det var så synd om mamma. På det där alldeles speciella sättet att man ständigt gick med samvetskval. Fast man inte visste vad ont man hade gjort. Och så kom mörkret in. Förkastelsen fanns där och rädslan för mer. Vi ber far om rengöring, befrielse, ett rent samvete. Att du löser, Herre, ut ur gammal bundenhet. Och gör det möjligt att förlåta. Och se med nåd. På människor som gjort så istället för att bara se med besvikelse eller bitterhet. Jag vill be om någon har upplevt en eller båda av sina föräldrar likgiltig för sina barn. Visst, det var fint med ungarna att visa upp när släkten kom. Farmor och farfar. Men i vardagslivet var de luft. Skolbetygen okej. Men vid middagsbordet skulle de vara tysta. Jag ber att du varsamt lyfter ut all sorts förnedring av det slaget. Någon kan ha haft en förälder med missbruksproblem. Ångesten och smärtan är pappa full ikväll. Varför älskar han flaskan mer än oss? Varför drar han hem så många konstiga figur? Skammen inför jämnåriga kamrater. Jag kan aldrig ta hem några vänner. Tänk om pappa kommer raglande in plötsligt. Att skämmas för sin far eller sin mor på grund av missbruk. Herre, vi vill också lämna detta till dig. Lyft ut allt det här och gör det möjligt att förlåta. Och vi ber för var och en som gått ut i livet och tänkt så här. Jag ska aldrig bli som pappa. Eller jag ska aldrig bli som mamma. Oberoende av vad jag blir istället. Jag ska aldrig bli som pappa eller mamma. Och så kommer det en dag då man upptäcker. Jag har blivit precis som pappa. Eller jag har blivit precis som mamma. Herre, du säger till oss att vi ska hedra vår fader och moder på det att det må gå oss väl. Och vi blir så lätt bundna i det som binder våra föräldrar om vi föraktar dem. Vi ber om rening, Herre. Från det som var deras synd och deras brottningskamp som kanske också har blivit vår. Och vi ber för dem som har upplevt sina föräldrars skilsmässa. Kanske någon har varit någon sorts slagträ mellan föräldrarna även efter skilsmässa. Vårdnadstvister och olika försök att värva barnens sympati. Vi ber dig om hjälp till verklig förlåtelse. Vi ber för dem som upplevt hur någon förälder eller nära anhörig liksom vill att äga barnet även sedan det blev vuxet. Styra och dominera. Nej, henne får du inte gifta dig med. Nej, det där får du inte bli. Varför kan du inte ta ett sånt jobb istället? Man kan uppleva att man långt upp i 30, 40, 50 år fortfarande behandlas som en barnung. Styrd och dominerad. Aldrig lyssnade till. Far, vi bär fram också den smärtan och ber om hjälp. Till verklig förlåtelse. Och verklig frigörelse från osund dominans. Vi vill så ta upp med dig, far, alla de skador vi kan ha lidit i tidiga barndomsår därför att skolkamrater eller lekkamrater behandlade oss illa. Allt detta som vi kallar för mobbning. När man plötsligt kan känna sig så fruktansvärt övergiven. Utstött av alla. Hånad kanske utan att man förstår varför. Det finns ingen vettig anledning. Jag vill särskilt be för dem som har varit mobbade av sina kamrater. Och som aldrig vågade säga detta till någon vuxen. Utan som bar det för sig själv. Jag vill be för dem som blir mobbade i skolan och som hämnades genom att vara extra duktig på lektionerna. Och som kom in i ett mönster av självhävdelse. Som kanske sitter i fortfarande. Vi vill lämna ifrån oss både smärtan över att vara förkastad. Och hela mönstret att ständigt behöva hävda egna positioner, uppfattningar, åsikter och prestationer. För att kunna flyta ovanpå och skydda. Om vi ber för dem som efter att ha blivit mobbade som barn har svårt idag för att umgås med jämnåriga. Gamla går bra. Småttingar går bra, men jämnåriga är så svårt. Jag ber att du ska återge ett förtroende, en frimodighet, lösa från modlöshet och uppgivenhet. Jag ber också för olika former av syskonrivalitet. Man kan ha upplevt att syskon i barnaåren eller senare svikit och skaffat sig fördelar. Kanske sådant som aldrig kunde sägas, som aldrig kom fram. Och så här ber vi dig, far, om hjälp till frigörelse. Hjälp till verklig förlåtelse. Vi nämner inför dig lärare i skolan. Vi tyckte att vi hade mothåll ifrån och kanske också hade. Vi vill på samma sätt nämna all den mobbning och kamratförföljelse som vi också möter på våra arbetsplatser som vuxna. Kanske kopplade med sexuella trakasserier. Far, också här behöver vi din hjälp. Det att bli lösta ifrån besvikelse, människofruktan, rädsla, inkrökthet. Många av oss har i vuxen ålder blivit sargade och skadade på kärlekslivets område mellan man och kvinna. Plötsligt kanske det blir slut. Ett förhållande som man hoppats mycket av. Man fick aldrig ens en vettig förklaring. En brusten förlovning. Några nödtorftigt hopsvängda, ganska hånfulla kommentarer. Det kan ju ingen vettig människa vara gift med en sån som dig. Eller äktenskapsbesvikelser med den oundvikliga skilsmässan. Kanske där man står med mycket både besvikelse och medvetande om egen skuld. På nytt vänder vi oss till dig, Gud, och ber om hjälp och frigörelse. Vi kan behöva mycket hjälp. Kunna förlåta också övergrepp som gjorts på det religiösa området. Det kan handla om föräldrar som släpade sina barn till kyrkan varenda söndag fast de tiggde och bad att slippa. Eller katekesen som dunkades med slägga in i huvudet. Eller andra former av kristligt övervåld. Jag vill be, Herre, att de som varit, som upplevt detta ska få uppleva frigörelse. Och få känna i djupet av sitt hjärta att detta var inte vad du menade. Du vet, Herre, hur det ofta är mycket svårare att förlåta människor som menade sig tjäna dig när de förnedrade oss. Mycket svårare är det inte för oss att förlåta. Vi har varit medlemmar i en församling och någon har gjort något illa mot oss där. Vi tyckte att han borde åtminstone ha haft vett på att göra annorlunda. Vi behöver extra nåd och extra hjälp när det gäller sådana överträdelser som så att säga gjorts av kristna. Vi ber dig om hjälp med det. Vi kan ha barn inför vilka vi känner besvikelse eller skuld eller båda delarna. Och på nytt måste vi be dig, Herre, om hjälp. till frigörelse. Så att inte den skulden eller den besvikelsen hindrar oss från att idag leva i goda relationer med våra barn och ta emot den läkedom som kan påverka både dem och oss. Du vet, Herre, på hur många plan vi kanske behöver försonas med oss själva. Kunna förlåta oss själva. Kunna ta emot förlåtelse från dig för det som har skett. Att få uppleva frigörelse från det vi får kalla kanske både skuld och självanklagelse, självförakt och självhat. Och där gränserna är oskarpa. Där vi har sårat människor omkring oss. Där vi har svikit oss själva eller andra. Far, du låter de gamla smärtorna få komma upp och bäras bort ifrån oss. Till frigörelse och glädje. Så att vi får smaka och se att du är god. Och det finns också situationer där vi undrade, Herre, var du höll hus någonstans. Där vi gärna skulle ha sett att du inskred lite mer aktivt och hjälpt oss. Och där vi kanske på djupet av våra hjärtan är ganska besvikna på dig med. Så ber vi om hjälp att också kunna försonas, Herre, med dig. Fast vi inte alltid förstår dina vägar. Att vi ändå ska kunna göra det på ett ärligt sätt. Och inte därför att vi upplever att du sitter med alla trumf på hand. Så det är lika bra att ge sig. Men att vi får göra det naturligt. Och vi tackar dig, Herre, för att du vet som sagt allt om oss. Det finns mycket som inte jag har nämnt nu som du kan aktualisera och befria mina vänner ifrån. Och jag tackar dig för att jag får be dig göra det och förvänta att du gör det. Därför ber jag nu att du lösgör oss ifrån förkastelsemörkret. Och att istället vi blir öppnade i vårt innersta för att kunna ta emot nåd och kärlek ifrån dig. Kunna glädja oss åt den och kunna leva av den. Så att du får vara vår konung och vår herre. Styra och råda över våra liv. Inte med makt och förkastelse, inte med hot och förnedring. Utan genom upprättelse, frigörelse, nåd och glädje. Så tackar vi dig, Jesus Kristus, för att du bär bort våra gifttunnor. Själv dör du på kuppen. Transport av livsfarligt avfall. Men vi får leva. Och uppleva en ny frigörelse i vårt liv. Herre, vi tackar dig. Amen. Jag vill väl säga till sist att ibland upplever man en ögonblicklig och fullständig frigörelse. Ibland är det så att smärtan sitter djupt och är fast rotad och en bön kan behöva upprepas. Det finns inga fasta regler i det här. Jag vill att be den här bönen med er för att liksom visa ett annat sätt att hantera den här sortens upplevelser, känslor, giftigt avfall. För på något sätt är det ändå så att om man förstår hur man hanterar den här sortens problem, så kan man anropa Gud om hjälp när smärtan är färsk istället för att gräva ner den. Det är alltid värre när den ska grävas upp igen. Kanske efter långa tider och med både överraskning och besvär. Men att på det sättet kanske till och med kunna uppleva en konflikt och stå i en konflikt. För man ska inte vika i alla konflikter. Om man upplever att det jag står för är sant och rätt, och jag är en idiot om jag viker tillbaka, då ska man inte vika tillbaka. Och det är en av mina käpphästar att i synnerhet kristna människor har ett mycket stort behov av att lära sig sköta konflikter istället för att alltid vika undan i konflikter. Därför att vi viker ofta undan på ett sådant sätt så att vi lägger hela förkastelsen på oss själva och vet sedan inte hur man ska hantera det. Utan det är bättre att lära sig att gå till Gud med smärtan och sen ta itu med saken.